Ja, hallå allihopa och välkommen till ännu en ny episod av Märklighetsfaktorn. Peak på veckan eller varannan vecka. Bi-weekly peak etc. Fred, hur står det till?
Vad du trasslar till det. Bi-weekly peak. Det rullar ganska bi-weekly bra.
Bi-weekly peak.
Bi-weekly peak. Det låter som ett bra namn på en podcast. Mm-hmm. Nej, i alla fall, jag menar allt är bra här. Och du vet ju varför. För att solen skiner ute och det ska bli 22 grader varmt.
Just det. Ja. Men imorgon ska det bara bli 5.
Ja, precis. Och när ni lyssnar på det här då kommer det väl snöa naturligtvis och vara stormvindar ute. Men idag, det är nuet. Det är nuet vi lever i, helt enkelt. Vårat nu.
Precis. Precis, och vi har precis kommit ifrån, vi har liksom någon sorts mega inspelningssession här, för vi har precis spelat in också tillsammans med UFO Sverige med den alltid så härliga Tobias.
Mm-hmm.
Och pratat fall i Småland. Så det var väldigt roligt.
Ja, håll utkik efter det avsnittet, för det lär väl komma här om någon vecka eller två kanske, jag är osäker om jag ska välja, men det dyker upp i alla fall.
Verkligen, verkligen. Så, jag vill prata om ett specifikt fall. Kommer ni ihåg Las Vegas Alien? Det var ju någonstans i början av året, tror jag det var. Så var det ett fall där som blev lite avskrivet som hysteri. Där man hade sett ett ljussken. Och så, sen så var det någon som såg en alien i en trädgård. Och det spreds videos på denna... jag vill säga denna alien, men det var inte riktigt så, utan det var liksom någonting som kikade genom ett staket, så att det var ganska dåliga videos på det och sådär. Men en artikel som kom ut nyligen på Independent hade pratat med familjen där det gick inte så jättebra efteråt liksom sådär. De känner sig väldigt övergivna och de hävdar fortfarande att de faktiskt såg någonting. Och jag tyckte att det var en bra språngbräda för en snabb diskussion kring vittnen både vittnespsykologi, men också det att man kanske oavsett om det finns en bra anledning till en bra förklaring, så kan folk vara rädda ändå. Just den här Las Vegas-grejen var ju typ en meteor, som det här ljusskenet var en meteor som skedde, så det var väldigt lätt att avfärda det. Men de tycker faktiskt att det här var ganska otrevligt och de hävdar att de faktiskt såg någonting. Vad tänker du, Fred, när det är liksom det här om när folk kommer? Ibland så får vi väldigt konstiga rapporter liksom berättade till oss när vi är på mässor och sånt där, som man nästan lite vill avfärda, men man ska inte riktigt göra det.
Jag menar tills motsatsen är bevisad, så ska man ju alltid lyssna med respekt. Alltså, och om man inte tror, i alla fall acceptera att de har varit med om en upplevelse som uppenbarligen har varit väldigt stark och betytt någonting, på vilket negativt eller positivt. Och det är ju där vi liksom hamnar, att den personliga upplevelsen är ju otroligt viktig. Och jag menar, just i det här fallet till exempel, den här familjen säger sig då verkligen ha upplevt någonting. De har upplevt någonting de tyckte var väldigt, väldigt skrämmande, och så har de blivit hånade och förlöjligade efteråt på grund av det, och blivit anklagade för att ha bluffat och sånt där. Och det är ju extremt beklagligt. Jag ska inte säga att jag var nog ganska skeptisk själv liksom till det hela, just på grund av att det var så mycket frågetecken kring det, utan tvekan. Men å andra sidan så har man ju inte haft... Det här är väl första gången, tycker jag, liksom att familjen har uttalat sig, som helhet i alla fall.
Ja, men det kan nog stämma. Och de hävdar ju liksom att de såg en varelse som var i trädgården, och den här varelsen liksom stirrade på dem med en liksom ganska stissig blick och var liksom så här, höll på att andades ganska tungt och morrade åt dem. Så att det var liksom, huruvida man såg en utomjording eller ej är kanske liksom kan är väl diskuterbart, men det är uppenbart att man kanske har upplevt någonting liksom någonting läskigt. Jag tänker också Las Vegas, det kan vara, alltså det kan vara liksom drogmissbrukare som jag ser liksom utomjordiska. Det har man ju haft videos som har liksom varit att det här är nog en person som liksom en drogmissbrukare som har, ja, inte mår så bra, som ser alienaktig ut. Det är inte första gången man har hört
som
det.
Som är liksom påtänd och stissig. Ja. Men amfetamin till exempel är ju en drog som gör att du blir väldigt stissig och ryckig och beter dig på ett sätt som inte en vanlig liksom nykter människa beter sig på oftast i alla fall.
Nej.
Så absolut, det skulle kunna vara så. Men jag menar, absolut, det viktigaste är att de har känt att de har varit med om någonting som var, de upplevde som väldigt obehagligt, och det är full respekt liksom.
Precis, och det ska vi ta med oss, för vi var kanske inte riktigt respektfyllda när vi berättade om den här historien. Så man får ta med sig det, om att oavsett vad en förklaring är, så kan folk tro att de upplevt någonting, och det kan vara läskigt i sig.
Internet kryllar av påstådda videos på flygande tefat, eller i alla fall flygande oidentifierade objekt som susar förbi utanför flygplansfönstret. De flesta är ju fake, eller välgjord datorgrafik, men så sprids av mindre noggranna UFO-intresserade där ute. Men här och där, inte minst de klassiska som är tagna av amerikanska stridspiloter, är utan tvekan äkta, oavsett vad de egentligen föreställer. En ny video som just nu figurerar på nätet är dock en av de där icke-militära filmer som faktiskt är av intresse. Mycket på grund av att vittnet valt att träda fram och att det hon faktiskt fångade på bild är ganska intressant och ser märkligt ut. Michelle Reyes satt i ett passagerarplan över New York och hade precis lämnat LaGuardia-flygplatsen när hon, som så många andra av oss, tog upp telefonen för att filma ut genom fönstret och den strålande utsikten. Ett sånt där minne vars enda syfte är att hamna på Instagram och sen glömmas bort. Men denna gången blev det annorlunda. När hon filmar ut genom fönstret, ja, plötsligt susade förbi ett föremål, till synes avlångt, svart och blänkande. Det verkar färdas i en enorm hastighet, och vid analys av videon så tar det endast upp 5 rutor innan det försvinner. Kvaliteten är osedvanligt klar och skarp, något som ni vet inte alltid sker när det gäller UFO-videos. Vi får in hit till Märklighetsfaktorns redaktion. Tack för det, Michelle. Chockad över vad hon sett och filmat kontaktar hon sedan myndigheterna, men får ingen respons. Men däremot spåras hon snabbt upp av UFO-undersökare och händelseförloppet kan analyseras. Dessutom får hon kontakt med en till person på flygplan som såg föremålet. Hennes far, en gammal flygvapenräv, tog sig också en titt, men blev lika förbryllad som henne. Ja, Jimmy, vad säger man egentligen om den här videon? Du är ju lite av en flygexpert. kan det vara så att planets egen hastighet får föremålet att se snabbare ut? Eller rör sig detta om något okänt och oförklarat? Kanske besökare från en annan värld, Jimmy.
Ja, det är besökare från en annan värld. Tack nästa fall. Nej, men just det här med planets egen hastighet, det kan definitivt påverka på det här. Jag har sett mycket diskussioner kring den här videon, för den ser väldigt bizarr ut. Och sen var det någon som postade en video på en väderballong som ser typ exakt likadan ut som den här, som det skulle kunna vara. Den rör sig ju inte i några hastigheter överhuvudtaget dock. Men det, jag tänker att det är en del av det där, att planets egen hastighet får det att se snabbare ut än vad det faktiskt är. Vi har sett några sådana videos tidigare, så att jag undrar om inte det kan vara någonting sådant, att det är just någon sorts väderballong eller någonting sånt där.
Men varför gör man en väderballong som ser ut som ett UFO?
Ja, men det är mer att det ser ut som en svart båt. Alltså det är liksom ett svart avlång, en svart avlång grej. Och det finns säkert någon jättebra anledning. Om det är väderballong, om det är svart, det kanske ska vara svart för att det blir varm. Och det finns säkert, ja, finns säkert en anledning som människor bra mycket smartare än vad jag har är om att det där ska se ut som det faktiskt gör. Men det känns som att man skulle behöva skriva på de här jävla väderballongerna bara weather balloon i stora röda bokstäver liksom så här bara obs inte alien, obs liksom.
Ja, det är faktiskt en jättebra idé. Det är ju märkligt ändå att det är så sällan. Alltså, vad jag kan se, väldigt sällan är någon form av beteckning på dessa väderballonger eller andra ballonger, ja, som det tas bilder på. Det skulle ju underlätta otroligt mycket. Är det så att de inte vill att nej, vad jobbigt, jag vill inte att min väderballong ska identifieras. Vad har man att skämmas för?
Liksom? Ja, men jag fattar det här som var för typ ett år sedan, de här spionballongerna. Jag fattar att man kanske inte sätter typ property of China och sen ett telefonnummer på den liksom, i det fallet. Men liksom väderballonger, det borde ju vara liksom forskningsinstitutets, till deras fördel att få tillbaka ballongen och liksom ha en kontaktgrej, och att man kanske, okej, den är svart, men man kan ju skriva stort över den liksom så här: not UFO, very identified eller någonting sånt där.
Ja, nej, men det är ju jättebra idé. Jag tycker vi borde skicka ut en promemoria om detta.
Exakt, exakt. Hörrni, S-Range, liksom, skärp er.
Ja, precis. Och alla, ja, verkligen. Nej, men alltså, det är en väldigt bra tanke. Och jag, nu, det är så alltid så tråkigt att debanka, men du har nog kanske rätt med att det är en väderballong det där, och att det är flygplanets hastighet. För vad var det flygplanet gick i nu? Jag tror det till och med nämndes i artikeln och videon. Det finns en intervju med vittnet även på någon nyhetskanal om det här. Att det nämns hur snabbt flygplanet går, och då borde det kunna gå att räkna ut i alla fall. Men då tänker jag, om inte den här seriösa UFO-utredaren, som jag tror var Ben Hansen, som är någon form av tv-stjärna på andra sidan havet. Man tycker ju att han borde ha kollat det också. Men det kan ju vara så att han inte kollat det, för att eftersom han är tv-stjärna och då kan få mer tittar och klickar, om man nu är lite cynisk.
Ja men så är det. Och videon så flyger den ju bara förbi, men man får ju en stillbild som så. Då är det väl att den inte rör sig fort. Då står den ju still. Det är ju planet som rör sig fort, ja, liksom så här. Så hastigheten tror jag är otroligt svår att säga någonting om. Ja. Men det är härligt för en gångs skull ha en ganska klar bild av vad det är. Men det ser ju ut som en flygande, vad fan heter det? Sån här tak som man har på bilar, så här, som man har skidor i.
Liksom, jag har en skidbox. Jag har en takbox. Eller som en gummibåt, en, ja, dinghy.
Ja, exakt, en flygande, ja, dinghy.
Ja, så det kanske är det. Ja, men ja, jag vet inte. Jag tycker ni där ute ska kolla på videon, så får ni väl bilda er en egen åsikt om detta. Men jag lutar mig nog lite grann mot Jimmys teorier här, för att som sagt var, han är en flygexpert.
Vi ska till Australien och en mystisk potentiell kryptidvideo som visar att fenomenen med stora katter kanske inte bara är en brittisk företeelse. Det var söndagen den 29 april och en man vid namn Angus James var ute med sin metalldetektor i den australiensiska buschen. Angus driver Facebookgruppen Gold Coin and Relics Australia, där han delar med sig av sina äventyr i jakt på mystiska mynt eller andra metallfynd som han finner med sin detektor när han skannar av landskapet. Men det skulle vara något annat som gjorde honom viral och fick en video som sågs av 1,2 miljoner gånger på bara någon dag. James beskriver hur han var utanför en hage som blivit överväxt med högst gräs, när han fick syn på något svart som rörde sig där i. Han tog upp kameran som han hade redo för sitt bloggande och filmade. Det som skulle hamna på nätet är en slow-moad video av ett ganska snabbt händelseförlopp. Här får vi snabbt se vad det är som fångat hans intresse. En stor svart katt ruschar genom gräset, som en panter som sett ett byte långt bort. kameran följer faktiskt väldigt stadigt med varelsens flykt och den verkar skutta över gräset så på vissa ställen når den endast till bröstkorgen. Man får faktiskt ganska klar bild av det här och det är helt klart en katt av något slag. Australien verkar likt England också ha sina lokala historier om stora katter som pantrar och pumor som tar boskap som ibland siktats, vilket är tydligt i kommentarsfältet till videon. Där är det många som intresserats av den och att man borde undersöka den mer, precis som i England. Fred, som expert på katter och kattägare, är detta en stor, mellan eller liten katt?
Alltså det, ja, jag skulle nog säga att oavsett vad det är för katt så är det ändå en stor katt. Även om det är en stor
huskatt,
liksom, huskatt så är det en stor huskatt, ja, skulle jag säga. Den känns stor, både liksom med hur den rör sig och kroppsformen och alltihopa. Min initiala liksom känsla när jag såg den här videon var just att det var en väldigt stor katt. Alltså att den var betydligt större än en huskatt. Å andra sidan, desto mer jag tittar på videon så tycker jag ändå att det är lite svårt att avgöra avstånden. Eftersom den är mitt ute på ett fält. Man ser den väldigt tydligt, men det är också väldigt svårt att liksom avgöra hur långt är den från fältets kant och hur långt bort är egentligen liksom den andra sidan av fältet. Så att den är lite knepig ändå, ja, liksom på det sättet.
Verkligen, för att det som är avgörande i den här videon, det är ju gräsets höjd. För att det liksom, om man visste gräsets höjd, då kan man avgöra hur stor katten är. Men det vet vi inte. Och det känns som att det kan finnas någon liksom lite lurighet här, där gräset vi ser närmare kanske är, ja, för vi ser lite och det verkar vara ganska långt, men vi vet inte hur långt bort det är heller. Så det känns som att det finns helt klart en lurighet i den här videon. Så att det skulle kanske kunna vara en stor huskatt, men kanske är det en liten panter.
Det skulle det kunna vara också. Jag tänker om man nu går på team liten panter, eller panter överhuvudtaget. Det här var ju Australien, eller hur?
Ja.
Det känns ju, rätta mig om jag är fel, jag är väl naiv, jag är ingen Australien-expert, men man kan tro det ibland, att Australien är ändå en hyfsat stor kontinent. Man tycker att ja, om det skulle finnas jättekatter på något ställe, så kanske det är större chans att det finns i Australien än till exempel i Storbritannien. Jag menar, att Australien, där finns det ju vildmark liksom. Det finns, det är ju en helt annan grej än våra fjuttiga europeiska länder liksom, där vi har lite fält och någon sjö lite här och där.
Ja, nej, men det är väldigt bra. Och det blir ju inte kallt, för en grej med det här, men katterna, hur klarar de vintern i Storbritannien liksom, sånt där. Nu har de väl en relativt mild vinter än exempelvis här uppe i Sverige, men i Australien så är det ju liksom ganska varmt. Det blir ju inte snö, det blir ju inte liksom snötäckt där ute liksom.
Så
det skulle kunna vara, och jag menar, kängurus är ju, jag tror, byten, det finns mycket liksom byte där som man liksom är lätt för det, sådär. Så jag tror inte att det alls är en omöjlig tanke. Och sen så var det ju, för några månader sedan så pratade vi om fallet där man i Nya Zeeland, så det kanske är dumt att pressa ihop de två, men i Nya Zeeland så var det ju den här älgarna som man tror kan leva än idag. Och det var ju för att de skulle göra ett jaktreservat. Så de förde över massvis med olika djur, bland annat hjortar. Kanske fanns det någon som förde över någon sorts puma eller något sorts kattdjur för att jaga också på öarna, för att skapa det sortens reservat. Så maybe it's not unheard of.
Nej, verkligen inte. Jag är delad när det gäller den här videon. Det skulle kunna vara en stor, lite mer onaturlig katt eller en stor hushållskatt. Jag vet inte riktigt. Man vill, som du säger, höjden på gräset, avstånd, man vill ju veta allt sånt där.
Ja, men vi vill tro på en panter.
Vi vill alltid tro på pumor och pantrar. Och spöken och utomjordingar och monster. Och nu till något mer gulligt. Eller? Ja, frågan är om detta är en gullig historia eller om det faktiskt är ganska skrämmande i sin enkelhet. Ja, hur som helst, jag vet inte fan hur jag skulle ha reagerat om det här hände mig. Sailor Cass är bara 3 år gammal och är väl som vilket litet barn som helst. Men något tog fart när hennes föräldrar hade låtit henne se Monsters Inc. Ni vet, den datoranimerade filmen som var så populär för några år sedan. Liksom många andra barn är hennes fantasi, eller ja, verklighetsuppfattning, lite annorlunda än oss trista vuxna. Och här verkar det som att hon verkligen hade blivit påverkad av vad hon sett. Sailor bor på en bondgård i Charlotte, North Carolina, tillsammans med sin mamma Ashley och sin pappa. Och de tog ingen större notis om Sailors prat om att det bor ett monster i garderoben. Ja, ett monster. Det som först var en liten del av deras liv växte under de kommande månaderna då dottern fortsatte prata om monstret som lät och förde oljud där inne. Föräldrarna kunde inte se eller höra något, men varje natt kunde dottern rapportera på sitt eget lilla sätt om att monstret var i farten. Till slut så gav de henne en sprayflaska med vatten som hon påstod var ett antimonsterspray som hon kunde använda mot det där farliga i garderoben. Givetvis som en pedagogisk och lite rolig grej. Men Sailors monsterrapporter bara fortsatte att komma. Men en dag så upptäckte mamma Ashley hur det surrade något ovanför skorstenen. Bin. Kanske det är såna hon hört, tänkte den omtänksamma mamman. Men skulle den där lilla svärmen verkligen ställa till det så mycket? Så en insektsutrotare tillkallades. Och det var då det upptäcktes. Precis ovanför Sailors rum, på vinden, nära garderoben, identifierades monstret. Ja, det var bin. Men inte bara några. Till sin stora chock hittade man en koloni med runt 60 000 bin bakom väggen och en honungskaka som vägde närmare 45 kilo. Till kostnad av nästan $20,000 fick man så rensa ut huset från dessa minimonster, och Sailors garderobsmonster har äntligen flytt fältet. Ja, Jimmy, kanske inte något paranormalt direkt, men jag gillar att vår eviga vän, monstret i garderoben, fortsätter att dyka upp i åtminstone barnens kollektiva medvetande. Jag undrar, hur kommer det sig att garderoben är så förknippad med mystiska väsen och läskiga monster?
Men man ser ju aldrig liksom väggen på den. Mm. Den kan ju for all intents and purposes gå hur långt som helst. Mm. Om, liksom, man ser ju aldrig baksidan av en garderob. Mm. Om man inte öppnar upp den, speciellt inte på kvällen. Men jag tänker att det finns en period. Jag är inte förälder, så ni får rätta mig här. Men jag tänker att det kommer en period i varje förälders liv där man måste fundera på liksom så här. Är det här ett monster? Finns det en chans att det är ett monster på riktigt? Eller är jag den här föräldern i alla filmer som liksom så här, som bara nej, det finns inte, medan ditt barn råkar ut för liksom ett faktiskt monster på nätterna? Eller är man direkt bara avfärdande?
Ja, jo, men det, jag är ju ingen förälder själv, så jag kan inte riktigt uttala mig där. Men det kanske är så. Man måste nog ta det här på allvar. Kanske inte på allvar som man verkligen tror att det är ett monster där, men liksom göra någonting pedagogiskt med det. Och det var ju det Sailors mamma och pappa gjorde här med den här sprayflaskan. Vet du fan vad som skulle hänt om hon hade sprutat vatten på de här 60 000?
Ja,
det är ju en mardröm. Men jag tror också att garderoben är så mystisk. Dels det du säger, att det känns som att den aldrig tar slut när man tittar in där. Alltså, för att det hänger kläder för, och man måste gräva sig fram, i alla fall om den är. Och jag misstänker, kanske fördomsfullt, att i USA där har de stora, långa garderober, för det har jag sett i skräckfilm.
Walk-in closet.
Ja, precis, och då blir det ännu läskigare på något sätt. Då finns det ännu mer utrymme. Och det är också sånt där ställe där jag menar, en vanlig inbrottstjuv eller någon annan kan gömma sig. Det är ett bra gömställe. Garderoben har ju varit ett har ju liksom varit tillhållet för Michael Myers i Halloween-filmerna under alla år. Han kallas till och med The Boogeyman, spöket, The Shape, liksom, som gömmer sig där inne. Och man kan gömma sig själv där inne. Jag tycker det finns någonting kusligt med garderober. Jag tycker när man kommer i gamla hus, man kommer upp på övervåningen, det kanske är tomt, men så står det en garderob där, eller det finns en garderobstörr in i väggen eller till kattvinden. Det kanske står lite på glänt. Det är såklart att det är ett pirr i magen av både rädsla och nervositet och förväntningar när man öppnar den där, för vad kan finnas där inne? Så visst, det finns något magiskt med garderober, utan tvekan.
Det finns ju den här klassiska traumaskräckfilmen om ett monster som gömmer sig i garderoben, som kan, alltså, använder garderober som att ta folk ifrån. Och det blir ett nationellt problem, så att man måste lura in dem i speciella garderober och försöka döda den. Filmen hade inte den fantastiska svenska titeln Spöksnubben i skrubben?
Jajamensan,
fantastiskt ju.
Ja, otroligt bra. Monster in the Closet heter filmen, som faktiskt är ganska kul. Jag tycker det är en ganska kul rulle. Men Spöksnubben i skrubben, det är ju en full poängare till titeln.
Ja.
Verkligen.
Ja, ja.
Kolla upp den där ute och jag lovar, ni kommer inte bli skrämda, för det är mer en skräckkomedi, kan man säga, en monsterkomedi. Ja.
Men jag undrar om det finns något faktiskt fall där en aliens har klivit ut ur garderoben, eller någon har sett något komma ut ur garderoben på det sättet som barn alltid liksom beskriver.
Ja, jag tror att det finns det, men jag kan tyvärr inte komma ihåg några detaljer nu, men att det är liksom Grayson har kommit ut ur garderoben. Jag vet också att det finns ett fall, jag kan tyvärr inte minnas liksom land och år och sånt där vittnena såg en liten man promenera uppe på och då såg inte det här som en tomte eller någonting sådär, utan det var bara en liten miniatyrman som promenerade på en hylla på något sätt, och så var det något UFO inblandad eller någonting sånt där inne i garderoben. Vilket är, ja, det är ju absurt. Så jag är nyfiken på er lyssnare, har ni där ute upplevt någonting som har med garderober att göra? Spöken, konstiga ljud, något annat. Skicka in er historia i så fall till oss.
Jag hade egentligen tänkt att ta en annan nyhet här, men jag snubblade över en nyhet som i början kändes enkel och ganska ointressant. Men ju mer jag funderade på det, desto mer fundersam och ärligt talat provocerad blev jag. Vi tar det från början. Det började med en artikel vid namn Monstrous Komodo Dragon Menaces Iraqi Village. Lät ju lite intressant, men djur som dödar tamboskap är ju inte direkt sällsynt. Och vet man till och med vilket djur som gjorde det, så är det ju inte direkt en chupacabra som har gjort det hela. Jag hoppade över den. Men sen började jag tänka. Vadå, en komodovaran? I Irak? Är inte det jäkligt konstigt? Kanske bäst jag läser artikeln ändå. Där presenterades ett händelseförlopp som vi känner igen lite här. Ibland från svenska nyheter faktiskt. Det ska visa sig att i en lokal rapport att 21 får har dött i Sarsula i Kurdistan-regionen. Fårägaren Omar Ali Surji hade gett sig ut och märkt att ett konstigt, kraftfullt och farligt djur satt och käkade på 2 dussin får. Han gav sig efter den med hjälp av sina hundar, men det hjälpte inte då den var väldigt snabb och rörlig. Varelsen kom undan. En annan fåraherde lyckades dock fånga den på en video. Videon är kort och är i ett gräsigt område med berg runt omkring. For all I know så kan det vara det beskrivna området, men jag har faktiskt ingen som helst aning. En hund skäller på vad som verkar vara en komodoliknande ödla som faktiskt är ganska stor. Inte liksom monster och Godzilla stor, men stor som hunden ändå. Den lallar lite lugnt fram, inte helt passande den beskrivning som fanns om att den var snabb och rörlig, men jag kan helt klart se den jaga ner lite får om det krävs. Och nu är byn orolig att den ska komma tillbaka. Artikeln säger att denna komodovaran är ovanlig här. Nog fan är den det. Komodo ligger ju på andra sidan jorden i Indonesien. Och den ska bara finnas på några öar i det området. Men här säger artikeln att den finns i närliggande Kurdistan. Vad fan är det som händer? Sajten jag plockar upp detta från är en sajt som täcker kryptozoologi, och om en komodovaran hade tagit sig till Irak för att döda får så vore det ju häpnadsväckande. Men är så fallet? Det är lite svårt att pussla ihop det, men jag tror att detta handlar om en felöversättning där stor ödla någonstans har översatts till komodovaran. Men samtidigt så finns det ju en video på varelsen som lunkar runt i vad något som kan faktiskt vara området. Frågorna är många. Fred, du som är en research-expert, kommer du ofta över faktafel och misstag som bara upprepas och upprepas och upprepas?
Ja, ja, verkligen. Alltså det är som ett virus. Alltså när väl ett faktafel har letat sig in, det kan vara att man har hört fel eller som du säger har översatt fel, då kommer det förfölja historien i evigheters evighet. Det enda sättet oftast att verkligen veta som hänt, det är att gå tillbaks till originalrapporten eller originalvittnesmålet eller originalmänniskorna och prata med dem. Alltså egentligen, nu låter jag ju väldigt hemsk här, men egentligen ska man inte lita på något efter det egentligen. För det blir liksom som viskningsleken. Det blir missuppfattningar, det blir felöversättningar, det blir faktafel. Och efter ett tag så blir historierna bättre. För att man sparar de här delarna som är lite extra spektakulära, de här som sticker ut på ett roligare sätt, och kanske bara rensa bort de där lite mer logiska grejerna och lite tråkigare sakerna. Jag upplever det absolut hela tiden, verkligen. Alltså det är sanslöst faktiskt. Och ja, det är väl det jag har att säga om det, utan tvekan.
Ja, ja.
Jag är ju nyfiken på den här videon. Jag såg ju videon. Jag tycker vi vet ju inte var den här videon är ifrån, som du säger, men han är ju så nära den här ödlan, eller har jag,
det är så mycket saker som är oklart här. Bland annat så är det så att jag tror inte att det här är en komodovaran, men det är en väldigt stor varan,
ja,
av någon typ. Och jag googlade på lizards in Kurdistan och fick då fram liksom biggest lizard in Kurdistan, och så fick jag fram liksom, men de kan bli typ en meter. Det finns någon art där som blir typ en meter som skulle kunna passa in i det här. Men den verkar jävligt chill,
ja.
Så den verkar inte liksom, kan den döda liksom 20 får är lite oklart, men liksom den här nyhetssajten som har liksom tagit upp det här är liksom en sajt över eller är liksom från området, så att det är liksom andra har sen börjat skriva om den också, men originalartikeln liksom beskriver att, men det är lite rare, det är lite så den gången då vi fick en myskoxe till Sverige liksom i södra Sverige, så här bara ja. Liksom det är något som det händer ibland, men det är liksom ja. Men den här varelsen verkar ju mest bara liksom som verkar ju väldigt chill. Väldigt, väldigt, väldigt chill.
Det är liksom med tanke på hur nära fotografen står, för det ser inte ut att vara så här superinzoomat. Det känns som någon sitter 2 meter bort och har hukat sig och filmar den här ödlan går förbi. Den verkar ju ganska ointresserad på det sättet. Men han ser, den kanske precis har ätit ett får.
Ja, och kanske är mätt.
Ja, och bara, nej, fuck it. Jag går och lägger mig och sover.
Ja, fuck it, orkar inte. Så kan jag också känna efter jag har ätit. Så det är helt, jag är helt med på den känslan. Men så att det är väldigt oklart vad det här är. Och nu har det liksom gått in i lite kryptozoologikretsar där folk håller på och liksom, komodovaraner. Men det här videon verkar ju inte vara komodo heller. Det här verkar ju vara den regionen kring Irak. Liksom. Alltså det ser lite ut som det. Utan att vara expert. Så vi får väl se här. Det är väldigt lustigt det här angående liksom faktafel och sådana här saker, och det håller sig kvar. För jag fick en lätt bassning om det av Claes Svan för ett tag sedan, som var att jag satt i bilen med honom på väg till Norrköping för ett möte, och så pratade jag om att jag bara någon dag sedan hade varit med och deltagit i podcasten Fenomen. Det kommer, de avsnitten kommer om några veckor har jag fått höra, och i ett av de avsnitten så pratade jag om Kelly Hopkinsville-fallet, varav Claesen avbröt mig och liksom, eller inte avbröt mig, men han nämnde det att så här liksom, ja, han hade ju han vill ju aldrig prata om fall som inte han själv har undersökt, för att just av den här anledningen att det finns så mycket som liksom blir fel. Och man kan bara lita, som du säger, på de originalvittnena eller liksom de som undersökte fallet direkt. Och han berättade att han hade undersökt Kelly Hopkins villa, och han var sinnessjukt skeptisk till det fallet, att det nog inte var någonting.
Ja, ja, ja.
För den där familjen var liksom, han hade pratat med liksom fadern i familjen, de var inte att lita på uppenbarligen. Nej, liksom, ja, ja, så här. Och polisrapporterna understryker det, men det brukar inte rapporterna om UFO säga.
Nej, precis. Nej, det har väl Claes rätt i, men det jag inte håller med han i är att jag tycker fortfarande att man kan prata om fall som man inte undersökt. Så det är så, Claes, det vill jag nog säga.
Ja, ja, men då måste man nog ha asterixen av att det finns tveksamheter, ja, i det. Jag tror det är det som är grejen. Man måste gå in med det med att man, att det är ändå tveksamt, om du förstår vad jag menar.
Som vi gör här i Märklighetsfaktorn.
Ja, exakt, exakt. Ja, vi, gud, kastar sten i glashus här.
Ja, nej, men det, här, ja. Ja, nej, men Claes är vis. Man ska lyssna på honom. Men du vet, en bra story är en bra story.
Som en bra story, vi är underhållare.
Ja, precis. Det var en varm sommardag 2003, och 10-åriga Carrie och hennes vän, en pojke som ännu i vuxen ålder vill vara anonym, var ute och lekte tillsammans. Platsen är en ödslig sträcka mark i Gilberstone utanför Edinburgh, inte långt från Brunstane Farm och dess tillhörande herrgård Newhales House. Det var antagligen en vanlig dag fylld av äventyr och upptäcktsglädje, som för så många andra barn. Men för Carrie och hennes vän blev det en dag de sent skulle glömma. De var ensamma där ute, omringade av fält fyllda med grödor och stora områden av yviga, riviga buskar och annat som lätt skulle kunna uppfattas som en djungel för några glada barn på upptäcktsfärd. Det var knappt att de kunde höra trafiken, även om den fanns någonstans där i bakgrunden som ett svagt brus. Det var när de äntligen kom fram till den gamla stenbron i närheten av herrgården som det till sin överraskning blev överrumplade av något. Ja, i alla fall något såg det som de aldrig sett förut. Det började som lite rassel i vegetationen, och Carrie trodde först att det var en grävling eller något annat djur. Tänk om det vore en söt katt, eller kanske något läskigare, en räv. De smög sig fram över bron för att få en titt på djuret, men blev chockade då något promenerade fram som de absolut inte förväntade sig. För det hela slutade med förskräckelse, och barnen började skrika och sprang för livet därifrån. För ut ur buskaget kom, ja, Carrie beskriver det så här. Varelsen var ungefär en meter hög. Den var rostbrun till färgen och hade stora, breda ögon. Kroppen var spolformad och huvudet var alltså nästan lika bred som kroppen själv. Den verkade ha på sig kläder i samma rostbruna färg, och ur dessa stack det tunna armar och ben. Den liknade, som hon såg det, ett troll. När barnen började skrika blev trollet uppenbarligen lika rädd som dem och tog fart och hoppade över muren som ledde in till herrgården där den försvann. Men Carrie hade inget behov av att springa efter, utan sprang med sin vän åt ett annat håll. Åren gick, men Carrie kunde aldrig glömma vad hon sett. Hon har flera gånger försökt ta upp det med sin vän, men han vill inte prata om det. Dock svär hon, enligt researchen och författaren John S. Tantalon, som var den som först skrev om detta märkliga möte, att varelsen var solid. De såg den tydligt, och den hoppade verkligen över muren och försvann för att aldrig ses igen. Älskar såna här historier. Berättad av en person som känns pålitlig och seriös, och som tar det seriöst. Så pass dramatiskt att andra vittnen helst inte vill prata om det. tycker det är obehagligt. Och också att det sticker ut liksom utseendemässigt. Det är liksom ingen, det är ingen vanlig hustomte eller det är ingen grey alien, utan det är en meter hög rostbrun varelse med breda ögon och tunna armar och ben som dessutom blir rädd för dem. Det är såna här historier som jag fastnar för egentligen. Det är något som säger mig att varför skulle man hitta på en sån här grej? Jag vet inte, vad tycker du?
Alltså, jag älskar såna här historier. Det är sån härlig så här, ögonblicksbild. Det var liksom, det känns som ett realistiskt händelseförlopp. Om ett troll får syn på en så kanske den inte pratar med den, utan den kanske också flyr. Jag vet inte, det känns liksom naturligt. Det är ju också att eftersom att man inte har en längre observation så ökar ju förstås risken att det kan vara någonting som är, alltså du vet, någon som klätt ut sig eller någonting sånt där, och man ser det här lite snabbt, så att det skulle ju, det är svårt att säga, men såna här liksom ögonblicksbilder som att så här, jag lyckades observera något jag inte skulle se, det är fascinerande.
Och vi har ju såna fall i Sverige, men där folk har sett vättar och tomtar, där ungefär samma reaktion har hänt, det vill säga att de har varit ute och promenerat och så har dykt upp en tomte, tomten har tittat på dem och sen uppenbarligen blivit helt förskräckt och dragit åt ett annat håll.
Just det, ja.
Och det där är ju fascinerande, för det tyder ju på någon form av, alltså, skulle det vara någonting som är, alltså vi pratar om en hallucination eller inbildning, så kanske det bara är en spegling av dem själva och deras egen reaktion till det.
Just det, ja.
Men om man bortser från det, så finns det någon form av, det känns som att det finns någon form av intelligens bakom ett sånt här fenomen.
Ja.
På det sättet.
Ja, exakt. Intelligens är rätt ord, ja, här.
Den går liksom inte som ett hologram bara och ignorerar den, utan den ger en fysisk reaktion på vad den ser, det vill säga några läskiga människor.
Ja. Och när det gäller aliens så kan de ibland liksom kännas som att de är över, alltså när de kidnappar så är det ju liksom så här, så kanske de kan känna som att de är liksom, de är över dig.
Mm-hmm.
Vi är inte lika mycket värda. Men trollen är lite så här, det här kan vara en fara till och med.
Ja, precis. Liksom. Nej, men jag håller helt med, och det finns ju väldigt intressanta skillnader och likheter här med det här då, som eventuellt skulle kunna räknas som ett naturväsen, men det behöver inte vara det, för det är svårt att identifiera. Det är bara hon som i hennes ögon liksom tänkte att det här är ju troll, så här är ett troll ser ut.
Ja.
Men hur ser troll ut, det vet vi ju inte riktigt heller. Vi vet ju bara liksom vad konstnärer och tecknare, ja, deras versioner av det.
Det kan ju vara en alien.
Det kan vara en alien. Och jag har svårt att se att det skulle kunna vara ett djur. Jag ser inte riktigt det. Kunna vara en grävling eller en bäver, men de har ju liksom inte den här formen av lemmar då, eller om det var, jag vet.
Den klassiska är ju en björn på två ben. Allt är ju en björn på två ben. Bigfoot är ju nästan alltid det. Och det är nog sant också i många fall. Jag ska inte så här dissa den lösningen, men björnar är ju ofta liksom misstagna för Bigfoot är misstagna för björnar, eller hur man nu säger det där. Men om det kanske är någon björnunge som liksom så här blir rädd, som går på två ben, och sen så ser de den här, de bara, oh my god, ett troll, och den bara, ah! Ja, och så hoppar den.
Fråga om det finns så mycket björnar där liksom,
Vart var det någonstans?
Utanför Edinburgh.
Okej, nej, där finns det inte björn. Det är inga rovdjur på de brittiska öarna.
Nej, det kanske är en alien big cat som går på,
ja,
två ben.
Ja, just det, eller, går på två ben.
Ja, precis, nej, jag vet inte. Nej, men spännande liten historia. Kanske inte en av de här stora mysterierna som finns där ute, men för mig är de här små personliga upplevelserna och de här konstiga sakerna, det är väl kanske det jag värderar mest av allt som sägs ske där ute. Så att, men jag skulle vilja höra båda vittnena. Jag skulle vilja höra henne berätta om det. Nu har jag bara fått det liksom läst. Jag skulle också vilja höra vad hennes kompis säger. Men han kanske tycker det är pinsamt eller jobbigt. Liksom. Han kanske inte vill bli sedd som galen eller någonting sånt där. Jag vet inte. Men jag gillar fallet i alla fall. Det gör jag.
En liten quaint observation.
Mm. Ja, jag menar så, precis. Exakt. Ja, ja, ja. Jag tror att du skulle komma med någonting där.
Ja, det, ja, nej, nej. Ja, okej. Där har vi ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Vi vill höra era rapporter om konstiga saker. Har du kanske sett ett UFO eller kanske ett troll eller en komodovaran, så vill vi höra av er. Märklighetsfaktorn@gmail.com. Och tills nästa gång så har vi ett Stay Strange.